lärare i lågstadiet var from hell. Hon hånar mig dagligen för att jag hade läs- och skrivsvårigheter. Hon älskar att förutmjuka mig inför hela klassen. Men jag blev själv lärare för att visa att det finns schyssta sorter av oss också.
Ge mig ett B! Ge mig ett B!
D! R! A! Ja, ni kära vänner, det börjar ju dra ihop sig till skolavslutning och därför så tänkte vi här i relationspodden Norrena och Frans den här veckan prata lite om alla de trauman som skolan har skapat hos oss. Och nu är det ju inte så här att vi vill racka ner på skolan, men ibland så behöver man få traumadumpa lite. Och vi har konstaterat att då vi gick i skolan, alltså på 80- och 90-talet, så var det ju helt annorlunda än hur skolan funkar idag. Och går man därifrån tillbaks en generation till, ja, då var det ju som en helt annan värld.
Ja, herregud. Jag menar, barnaga var ju helt godtagbart om man inte går tillbaka hemskt långt i tiden. Så ja, idag ska vi alltså prata om lärare. Lärare som man aldrig kommer att kunna glömma. Och det här är ett tema som har varit på tapeten här i Vega under helgen. Vega lördag, de kommer att fokusera, eller de kanske den har gjort det, det beror på när du lyssnar på den här podden. De fokuserar den här veckan på riktigt bra lärare. Lärare som man minns av en god orsak. Mm. Så Vega lördag med Nina hittar du ju på arenan om du vill höra mera sånt. Men här blir det nu traumadump galor ur lärarsynvinkel. För dessvärre, det finns så många fantastiska lärare där ute. Men så finns ju också de här som sätter spår i en för livet kanske.
Ja, jag tror att det finns alla de här som har, alla jumpalärare som har tvingat en ut och skida fast man inte vågar stå där och skaka med knäna. Eller alla de som har tvingat en att läsa högt inför klassen eller något sånt fast man knappt kan, vet du, säga sitt namn utan att stapla på det.
Ja, vi kommer nog säkert att dela med oss av lite egna historier här ändå, men ni var många som haka på det här tema och skrev till oss om såna här upplevelser. Man är ju så liten. Alltså om man har en riktigt hemsk lärare när man går i ettan, tvåan, trean. Man är ju, jag måste liksom få egna barn för att riktigt kunna anamma hur liten man är när man börjar skolan. För man förstår ju inte själv när man själv är 20. Då tycker man att man är ganska stor.
Ja, exakt. Men ska vi ta och börja på här nu då och rafsa igenom vår brevhög. Här har vi först signaturen TJ som skriver att A var ondskan personifierad. Jag kände hatet från henne första dagen som jag träffade henne. Hon glömde aldrig att mobba mig. En dag så kom hon helt kallt fram till mig och sa att hon ville slå mig. Ja, inte var hon någon vidare lärarinna heller. Tråkig och enformig som en robot.
En tråkig och ond robot. Alltså, det är kanske inte den pedagogiska förebild man ska ha om man börjar studera.
Nej, precis. Alltså, tänk att en lärare, det är därför jag skrattar till. Därför det låter så absurt idag att en lärare ska komma fram till en och säga att de vill slå en. Det säkert har de känt det flera gånger, men man ska ju inte säga det något mera. Och den här nästa lilla A är ju lite inne på samma linje.
Jag hade en religionslärare i årskurs 1 som på första lektionen sa till klassen: om ni inte är snälla så kastar jag ut er genom fönstret. Det här var i början av 90-talet och vi hade vårt klassrum på andra våningen.
Ja.
Och att det nu var religionslärare, det gör på något sätt saken. Och nu är det hemskt, alltså, vet ni vad, nu kommer säkert någon att tycka att det är ju hemskt, hemska historier och de sitter och skrattar. Men det här är så hemskt så att jag åtminstone börjar skratta som någon sorts försvarsmekanism.
Exakt, samma sak, jag börjar också skratta, jag kastar ut genom första. Hon sa ju, eller hen sa ju i alla fall inte att då kommer jag korsfästa er på skolgården.
Och det skulle nog ha varit på något sätt kopplat till tematiken. Men,
spika fast er i klätterställningen.
Nej, gudar skymning.
Det där hittar jag bara på, obs, ingen har skrivit det.
Men här kommer en ganska fartfylld och helt förfärlig historia som kommer från, nej, jag tänker inte ens avslöja signaturen för det blir en bra slutkläm på den här historien. Men hörni, buckle up för här kommer en berättelse. I yrkesskolan hade vi en svetsningslärare som var den sämsta lärare jag har mött. Han delade upp oss elever i ett anteckningsblock. De han gillade fick en kärna bredvid sitt namn och de han ogillade fick en svart prick. Han var också företagare och han använde oss elever att kvittera ut material ur skolans lager som han sen använde i det där företaget. En gång skulle vi åka till Helsingfors på en mässa och på hemvägen till Österbotten, då skulle han hämta någonting, sa han. Nå, det visade sig vara stora rostfria köksinventarier till hans företag. Och allt det här skulle då in i vår redan fullsatta minibuss. Så, nu börjar jag skratta redan. Alltså. Vi fick skruva loss bänkarna i bussen och stapla dem så att de tog så lite plats som möjligt. Och sen fick vi elever sitta på rostfritt stål i några hundra kilometer. Nå, naturligtvis var det ju olagligt att åka runt med elever sittande på lös köksinredning utan bälten, så vi åkte så många småvägar genom skogen som möjligt. Sen åkte vi vilse och bränsle höll på att ta slut mitt i skogen. Läraren kunde absolut ingen finska, så han skickade in elever i ett hus mitt i skogen för att köpa bensin. Och det lyckades, så vi kom ju hem x antal timmar senare. Värre bilfärd har jag aldrig varit med om, och en riktig mansgris var han också. Signaturen blev ingen svetsare 40 plus.
Ja, hör du. Jag kan förstå det där, för det där var ju inte ett direkt inspirerande exempel på hur man ska vara som människa ens. Jag fick såna Hans och Greta-vibbar av den här skogsutfärden, att skicka ut någon som kan finska till ett hus och sen skulle det vara en elak häxa som öppnar dörren.
Och det här var ju helt klart liksom en företagare som kanske du sen tog lite lektioner och var lite lärare på sidan om,
ja.
Och tyckte att det här är ju ett bra sån här sidobusiness, att jag kan ju använda de här ynglingarna här som bär och konkar och löser ut gratis material från skolans lager som jag kan använda. Ja, högst tveksamt förfarande.
Ja,
men en fantastisk historia blev det ju. Och tur att alla klarade sig, den fick ju ett lyckligt slut.
Ja, som tur är. Jag tror också att många lärare som lyssnar på det här nu också kan skratta gott och tänka att hoho, tänk att det har varit på det här viset. Jag skulle också vilja sno från skolan, men man kommer inte undan med det mera.
Men tänk vilken bild jag har framför mig av den här minibussen full med rostfria köksmöbler och österbottniska svetsningsstudenter som skuppar omkring där. Alltså herregästas.
Oj, oj, oj. Ja. Nej, men de här var ju lite sådär tragikomiska, de här första berättelserna.
Och det där blev en god historia. Du verkar ju inte ändå ha fått men för livet av det här, fast det var en förskräcklig lärare du råkade ut för. Och det är vi ju glada för.
Ja. Dessvärre så har flera också skrivit om att de faktiskt har fått men för livet till och med. Och Loser 52 är en av dem. Och nu får vi byta stämning lite, för här är det inte lika tragikomiskt utan mer bara tragiskt. När jag gick i ettan och tvåan i början av 80-talet så blev jag mobbad på rasterna. Jag försökte säga det här till min lärare, men hon skickade ut mig igen och sa att det är fult att skvallra, och så fortsatte hon att dricka kaffe. Två plågoandar i min klass fick för sig att de skulle lära mig att äta tomat, säkert i hopp om att få guldstjärna av läraren. De satte sig på varsin sida om mig vid matbordet och började nypa mig med naglarna hårt i armarna om jag inte skar små bitar av tomaten och åt dem. Lärarinnan, hon satt vid sitt bord och stirrade ilsket på mig och blandade sig inte i denna så kallade kamratuppfostran, fast jag grät. Och jag kan i denna dag inte äta tomat, ketchup eller någonting annat som är tomatbaserat, skriver Loser 52.
Ja, en sån lärare minsann. Och det här är ju liksom, som förälder är det här ju ens värsta skräck på något sätt, det här att man skulle tänka att mitt barn blir mobbat. Försöka göra det rätta, det vill säga till en vuxen. Det är ju det man försöker pränta i sina barn. Gå och säg till en vuxen, för det här är inte okej. Och den vuxna dels ignorerar problemet och sen blir också delaktig i den här mobbningen genom att inte lyfta ett finger för att stoppa den.
Ja, men precis. Det låter väldigt sadistiskt på något vis. Jenny 52 har också skrivit om en sån lärare.
Jag glömmer aldrig min modersmålslärare i högstadie. Hon var otroligt elak och hånade de som var svaga i svenska. Jag råkade själv vara ganska bra på det, så jag var alltid safe, men det var ändå obehagligt. Vi skrev mycket uppsatser och då brukade hon läsa upp den uppsats som hon tyckte var bäst och den uppsats som hon tyckte var sämst. Och givetvis namngav hon eleverna. Ibland läste hon upp mina uppsatser som goda exempel, och även om det förstås var bättre än att vara sämst så kändes det inget vidare. Det kunde ju vara ganska privata saker jag skrev om, och småningom lärde jag mig att aldrig skriva om någonting känsligt i mina uppsatser. När hon sen läste upp den sämsta uppsatsen kunde hon avbryta läsningen för att hånskratta. Jag tror att det här gjorde enormt mycket skada för de elever som hon ansåg vara svaga. Man såg ju riktigt hur de sjönk ihop i sina bänkar och bara ville försvinna, skriver Jenny 52.
Ja, det är nog märkligt det här att man inom skolvärlden och pedagogik har tänkt just att det här med förnedring och bestraffning, offentlig bestraffning på något vis har funkat. Jag hade i gymnasiet också en lärare som läste upp alltid någon uppsats som han då tyckte att var bäst. Det var ju alltid min eller min kompis uppsats. Nej, men där var det också att han var på det sättet uppmuntrad till att skriva just ganska så här märkliga uppsatser. Att man fick mycket frihet och det tycker jag att det är bra. Vet ju säkert du Eva som är författare att man behöver ju frihet för att kunna utveckla sitt skrivande.
Ja, jag hörde också till dem där just i modersmålet så då fick jag ju liksom briljera lite och då var det ofta mina uppsatser som lästes upp.
Ja.
Men jag har nog sen också haft en sån här lärare som hade lite samma metoder som den som Jenny 52 här skriver. På trean och fyran hade jag en riktig fullblodssadist till lärare som var min klassföreståndare så vi hade honom i mer eller mindre allt. Man kom inte undan gubben och han är död nu så att jag vet inte om de lyssnar på poddar där i nedre våningen men hälsningar bara. Men han hade ju en sån här grej att när han delade ut prov så sorterade han dem från bäst till sämst.
Just det.
Så först var det alltid så här, max fick 10 som vanligt och så fortsatte han då. Och de där som hade svårt i skolan, de satt ju bara och krympte att ja, nu är vi nere på 5 och jag har inte fått mitt prov ännu.
Just det, ja.
Att alla skulle liksom veta, ett misslyckande var inte en privatsak eller någonting mellan elev och lärare, utan det var liksom någonting som man offentligt skulle hängas ut för att man hade misslyckats i ett prov.
Mm.
Och om någon hade skrivit något dumt i ett prov, då tyckte han ju att det var roligt att läsa upp det korkade svaret för klassen. Och då satt vi ju alla där och för att jag menar, jag har ju varit inne på det tidigare, jag var ett vidrigt barn, jag drogs ju med i alla sådana drev som ordnades. Så länge man kunde på något sätt skydda sig själv så var det bättre att sitta där och skratta, så fungerar jag i alla fall, den mes som jag var. Men jag kände ju i hela kroppen att det här är inte okej, det här är inte okej någonstans, att varför gör han på det här sättet? Och det här är också sånt här som jag lite har vaknat upp för först i det skedet när jag själv har fått barn och ser hur skolan funkar idag och hur man hanterar det att elever är på olika nivå, det finns stödlärare och man anpassar undervisningen och min son som nu är han går på ettan, de har ett sånt helt liksom naturligt system att de som är de som har skrivit en lång uppsats, de kan arbeta vidare för sig och sen de som behöver lite fila, behöver lite mera handledning, de kanske går och sätter sig i ett annat bord. Det, liksom är, det är inte alls konstigt att man tycker att någonting är svårt, det hör till. Att det är liksom som två olika världar. Jag känner mig ibland som att jag har gått i skola i någon sorts skräckversion av Madicken medan mina barn går liksom i en skola som är så som en skola ska vara.
Ja, exakt. Det skulle ju aldrig hända nu för tiden lyckligtvis att en lärare skulle vara att hej, här har vi nu då Hannas uppsats. Det här var sämsta av alla. Hör på det här. Och så kan man alla skratta gemensamt åt hur dåligt jag har skrivit.
Ja, nej, jag hoppas verkligen att vi har kanske väldigt positiva erfarenheter av mina barns skolor och lärare, men jag hoppas att en sån här skulle stoppas omedelbart. Det kanske är naivt av mig att tro att det skulle ske, att det kanske finns sådana rötägg till lärare kvar där ute ännu.
Mm.
Men jag tror åtminstone att de har blivit avsevärt färre sedan 80-talet.
Ja. Följande brev kommer från skolvägraren 60+. Om jag nu fritt tolkar den här signaturen så är det alltså då ett tag sedan den här personen har gått i skolan och skriver så här. Att som tredjeklassist börja med ett för mig helt främmande språk på 70-talet så har lämnat minnen som ännu framkallar trauma. Jag hade inga problem med det nya ämnet i sig, men med en lärare som hade noll förståelse att vissa av oss skolelever kom från helt svenskspråkiga hem med föräldrar som inte kunde ett ord finska. Så där hemma så fanns det ingen hjälp att få. Det som kunde ha blivit intressant så blev därför ett helvete. Att varje lektion beva för att tvingas upp till tavlan för att skriva någonting som jag inte förstod eller kunde. Den här läraren var dessutom bestämd, butter och elak och det fanns ingen tillstymmelse att visa empati och att vilja lära. Tvärtom, läraren njöt. Och jag vägrade gå till skolan. Mamma kontaktade min egen lärare som skulle prata med den här finska läraren. Men det här har satt sina spår alltså. Jag har alltid haft ett mörker över mig med finskan. Fast jag i övrigt har haft goda betyg så har finskan liksom dragit ner mig. Jag har fått tunghäfta och blivit tom i huvudet. Så visst kan vissa saker från skoltiden följa en livet ut.
Det här just med finska och jumpa skulle jag säga, att det var de skolämnen som de flesta av er har skrivit till oss om. Och sen modersmål, alltså av sådana som har dyslexi, som lärare tydligen förr i världen inte har förstått sig på överhuvudtaget, utan har tolkat dyslexi som att eleven är lite dum.
Mm. Det är ju hemskt.
Ja, precis. Och jag menar, har man dyslexi, det är inte så underligt, men man måste kanske ta saker i en lite annan takt då, och det ska vara helt okej. Okay. Det ska inte vara något hemskt stort besvär egentligen. Men det är hemskt att se sådana här som kommer ut i vuxenlivet och har blivit övertygade om att men jag vet nu inte riktigt vad det kan bli av mig, för jag är ju lite enfaldig när jag har så svårt att skriva så att det blir rätt.
Mm.
Och det är ju inte alls, det har ju ingenting med intelligens att göra. Och samma sak också, jag har flera kompisar som har varit det där som skriver fint och aldrig haft svårt med det, men som faktiskt har dyskalkyli. Och då har man också fått känna sig, när man inte liksom förstår den där matematiken och man kämpar och kämpar men det liksom inte vill bli rätt i ens huvud och man förstår inte logiken och man tycker att det är hemskt och man blir överväldigad av alla siffror, då ska man också få stöd och hjälp. Och sen kanske man lite måste välja karriär beroende på vad man är bra på, vad som man tycker att det är utmanande, det är klart det, men man är ju inte dum då heller. Och där tror jag nog att skolan idag är betydligt bättre på att förklara det här för eleverna. Ja, det här är svårt, men du tar det här i din egen takt och du ska försöka överträffa dig själv och inte någon annan.
Mm. Och där är det nog mycket med oss föräldrar också, att vi inte jagar vitsord.
Nej, det är sant. Och där kan det ju till och med på något bakvänt sätt vara en liten fördel att vi som har gått i skolan på 80-90-talet, vi bär med oss så mycket trauma så att vi kanske ser, liksom har en lite vettigare inställning till våra barns skolgång.
Mm.
Att man faktiskt säger att is inte barn så duktig, det är helt okej, okay. Man får misslyckas, det är ingen fara. Gör nu ditt bästa, men is inte liksom grubbla ihjäl dig.
Nej, exakt. Men då, på den tiden så var det ju så där att om du skriver 6L i studenten, så då är du en übermänniska. Och det var det som alla föräldrar drömde om, att deras barn skulle bli en 6L-student. Chi, fick ni mamma och pappa?
Men det blev det folk av oss ändå. Eller, det är lite diskutabelt, men något blev det av oss.
Något blev det av oss i alla fall. Jag måste bara ta och inflika här med ett brev som jag tyckte var väldigt roligt, på tal om det här med finska trauman. Det var någon som skrev om att finska läraren var liten till växten men stor till personligheten, så slog mig i huvudet med en blyertspenna. Men berömde mig då hon trodde att jag hade börjat ta privatlektioner. Nå, de så kallade lektionerna jag fick av var av mitt livs första pojkvän som var helt finskspråkig, så döm inte eleven efter eget förfarande. Skriva signaturen minä sinä hän me te he älä sinä perkele. Ni vet, den där ramsan som alla stämde upp i på slutet av 80-talet där. Jag minns att min finska lärare, alltså min klassföreståndare på högstadiet, så hon var också finska lärare. Och nu är ju jag från ett tvåspråkigt hem, så jag har inte haft problem med finska. Men hon sa ju alltid det där att ni måste skaffa er den finskspråkiga pojkvännen eller flickvännen. Det bästa sättet att lära sig finska. Och hon har ju helt rätt, det intyger här också vår brevskrivare.
Ja, absolut. Det är ett väldigt bra sätt att lära sig saker.
Ja.
Men alltså, herregud, slå eleven i huvudet med en penna för att den har svårt för någonting. På vilken pedagogisk utbildning har man gått då?
Ja, men det var ju inte som i Anne på Grönkulla, kommer du ihåg henne? Det här är en äldre referens nu för alla er kids där ute. Men Anne på Grönkulla, så hon var ju så chockad och hon blev lärare på den här flickskolan, en sån privatskola. Och där var ju alltså kutym att för att få respekt så måste man då, till sist den här bråkiga flickan i klassen, så slog hon henne på fingrarna med kartpinnen. Och hon led så mycket av det här, för det var emot det vad hon gjorde. Men alltså, så här gjorde man ju förr.
Mm, precis,
fram med handen och så smättar man dem över handen med kartpinnen.
Ja.
Tänk bara det att man förr hade en atlas som man drog ner. Ritsch! Och peka. Ja, men alltså,
det var ju inte tillåtet att slå barn i skolan när jag gick på lågstadie heller. Och inte Nej. Var det ju så att den här läraren som jag hade nu någonsin skulle på det sättet ha liksom idkat. No, ja, det var ju absolut ett psykiskt våld som han höll på med. Men alltså, en gång hängde han upp en liten tjej på en knagg i tamburen.
Va?
Jep, det gjorde han. Hon var liten och lätt och inte speciellt bråkig. Så han hängde upp henne där då. Han använde sådana grejer som någon sorts komik. Och han har ett minne av att han skulle ha drämt till oss lite med böcker och linjaler och sånt också. Inte nu hårt, inte så att man fick någon större skada, men den där förnedringen i det. Och det här fick pågå, och jag vet inte riktigt hur mycket våra föräldrar visste, för att han kunde ju också spela upp sig ganska mycket utåt sen och visa hur hyvens han var på alla sätt och vis. Så att han har satt otroligt mycket spår i mig. Jag var ju liksom lillgammal och liten och ganska bra i skolan, för jag försökte ju vara duktig då förstås. Men jag tror nog att en del i den där klassen får ännu mer illa än vad jag gjorde. Och jag tror att jag har faktiskt nämnt den här personen, inte vid namn, men jag har pratat någon gång i världen om honom i en podd tidigare också. Och då var det flera av mina gamla klasskamrater som hörde av sig och var sådär att ja, fy fan, hur överlevde vi det där? Det var ju helt vidrigt.
Ja, hur kunde en sån lärare bli kvar?
Ja, han var kvar långt efter min tid ännu.
Ja.
Och ja, liksom, jag menar, om han fick en elev att gråta, då började liksom, jag minns hans ögon riktigt lyste.
Det liksom, ja.
Hans dag var räddad, att nu kom vi till det där. Och där var en liten kille som hade ganska nära till gråten. Och det gjorde ju förstås att en sån här unge, jag vet inte hur det gick med den lilla killen sen, jag har inte hört av honom sen dess, men jag undrar att hur mycket av det där hängde kvar sen när han blev stor och vuxen och läraren hade på något sätt fått oss alla att skratta åt den här killen för att han någon sa något som... Man behövde inte säga dumma saker. Jag minns det här så tydligt och jag blir så arg nu så jag minns ändå saker i detalj. Vi hade religion med den här läraren och han visade nu typ en bild på djävulen och sa att vad heter den här? Och så sa den här lilla killen, det där är Pirun, vilket ju var ett helt korrekt svar.
Ja.
Men det här skulle vi sen håna honom för, att han hade sagt det där ordet så.
Aha.
Man skulle säga djävulen då.
Just det.
Och jag som inte kunde finska så jag tänkte att han sa säkert typ fis.
Just det.
så jag skrattade glatt med. Och sen började jag fundera efter att men vet du, han svarar ju liksom rätt. Så kanske de säger hemma hos honom. Att varför sitter vi egentligen och skrattar? Det här är jättekonstigt.
Ja.
Och då börjar killen till sist gråta för att alla skrattar åt honom. Och så blir han utvisad. Aj, ja. Så bra. Tänk vad vi lärde oss.
Usch, man blir riktigt illa till mods där man börjar tänka på att det har kunnat vara sådär. Alltså det måste jag ju säga också nu till lärares försvar. Alltså du och jag är ju ändå samma generation, jag är några år äldre än dig Eva. Men vi har ändå gått i skolan ungefär samtidigt, 80- och 90-talet. Och jag måste säga att jag har inte upplevt någon sadistisk lärare. Nu har jag haft stränga lärare och lärare som inte har låtit någon elev börja mopsa upp sig på det sättet och så här. Men det är ju inte att vara elak, utan det är ju att ha lite kuri i klassen. Så att som tur så tror jag också att sådana hemska typer som den här som du beskriver nu ändå var en raritet då redan på 80- och 90-talet.
Jag har haft massvis med bra lärare på vägen. Jag minns de flesta i varmt minne. Sen har jag haft en del som var ganska sådär intetsägande, men inte nu gjorde mig illa på något sätt. Och de har jag säkert i stora delar också lite glömt. Men den här ena, han var ju nog den som kommer att sticka ut. Och det är också lite synd att när man frågar mig att berätta om en lärare som du aldrig kommer att glömma. Så det är ju han som ploppar fram genast. Också för att jag hade honom i 2 år i samtliga ämnen. I en sån där ålder när man är som bräckligast.
Ja.
Så att det är klart att det där, men du har helt rätt i det där. Jag menar, inte var alla lärare så här på 80-talet verkligen inte. Utan det var ju en sån här som jag råkade ut för.
Ja. Jag tycker att det är kul också det här med lärare, att hur de utvecklas. För när man talar om lärare som man minns, så jag hade en jättebra historielärare i högstadiet som var en fantastisk historia. Alltså historielärare är ju ofta väldigt sådär medryckande. Och nu så är han min dotters lärare på gymnasiet. Att vet du, ja. Att han var ny lärare då och nu ska han snart gå i pension. Och hon är också sådär att han är så bra lärare, att han är så bra att berätta allting. Hälsningar bara till Thomas Brentscher. Jag tycker man kan kasta ut. Man kan namnge då det är någonting positivt. Har varit en bra lärare i flera generationer tydligen.
Absolut, absolut. Det tycker jag man kan göra. De som vill lite vill kritisera. Så, ni har ju nog namngivit i de här som ni har skrivit om.
Ja, vi har tagit bort det.
Vi tog bort namnen här nu för att vi vill ju inte heller liksom hänga ut någon. Men ära den som äras bör, det är sen en helt annan sak. Men sen finns ju de här lärarna också som är taskiga utan att de kanske nu riktigt menar det. Jag tycker det här är ett bra exempel på det. Lantisen 47 år som skriver: jag har inte haft någon jättedålig lärare, men visst har ju en del minnen etsat sig fast. Som textilläraren som inför hela klassen sa att du som är så liten och klen, du ska nog ha en barnstorlek, när vi skulle sy tröjor och alla andra flickor fick mönster i damstorlek S eller M. Och efter det avskydde jag läraren och handarbete också.
Mm. Det där är ju superkänsligt, det förstår man ju helt klart. Och speciellt just då man ska sy, vet du, någon kanske börjar få lite bröst och börjar få damstorlekar istället för barnstorlekar och så här. Det där är ju superkänsligt. Eller samma också.
Måste man säga så att,
jag kan säga ännu där. Eller samma också det att jag var ett ganska rultigt barn. Jag var så där knubbig flicka när jag var barn. Så då var det också det där med att det skulle beställas någon storlek. Att jag var så att shit, jag måste ju alltid ta den största storleken. Att jag var inte en sån där liten flicka.
Nej, precis. Och det är ju inget konstigt med det, men just i en sån här situation så borde ju läraren ha sagt att jag tror det här mönstret här är det som skulle passa bäst på dig, och inte börja vara så här att jaha, nu går vi här till barnkatalogen och den här tröjan kommer kanske att vara lite bylsig på dig fast den är storlek 1,34. Liksom det, man måste ju försöka vara... läsa rummet också där uppe vid katedern.
Ja, och sen just det här som Lantisen 47 skrev här också, att läraren sa att du som är så liten och klen, det kan man ju inte säga, eller att det skulle inte hända nu för tiden att någon skulle kommentera något barns utseende.
Nej. Hade ni, Hanna, offentlig vägning och mätning med hela klassen när du gick i lågstadiet?
Nej, det har vi nog inte haft, nej.
Det var en matematikuppgift. Och så skulle man, alltså alla skulle stiga på vågen och så skulle alla ställa sig vid den där mätstickan och så skulle man skriva: tyngst i klassen är Markus som väger, herregud, han vägde väl 39 kilo, vi var ju barn, men liksom redan där då. Och kortast är Malin, och så skulle vi hålla på det här sättet.
Men gud vad hemskt.
Där finns det dokumenterat nu. Så att det är riktigt sådär. Nå, det där tror jag nog att man slutar med ganska snart också efter det här. Men jag minns att jag var tyngsta flickan och tyckte att jaha, ja, okej. Okay, ja.
Och det är ju jätteskön Felis, vet du, som man bär med sig sen ännu. Eller samma med det här också. Jag menar, när man ska springa 600 meter eller 1500 meter så ska det ju alltid springas runt en sån här plan. Så att alla ser ju vem som är bäst och vem som är sämst. Och sen är det alltid liksom någon då som halkar på efterkälken och som kanske går den där rundan istället och inte har jättebra kondition. Och den där förnedran i att vara sämst, eller nu som nu också, vi är i sådana stafettkarnevalstider. Jag menar då det skulle vara de där uttagningarna. Jag var helt superlångsam. Jag var jättedålig på sprint. Så jag var ju alltid, vet du, det där får iväg. Så jag hann ju över halva planen då de första var i mål. Och det var också jätteförnedrande, tyckte jag.
Jag ska säga dig, förlåt du alla som älskar stafettkarnevalen, nu är jag en party pooper här, men jag tänker säga det här. Jag är 45 år, jag har aldrig satt min fot på stafettkarnevalen.
Nej.
Aldrig. Tänker inte heller. Alltså det, och det här har inte med stafettkarnevalen i sig att göra. Det är jättefint att det ordnas och ett stort evenemang för barn. Jag vill inte alls liksom nu dra ner det på något sätt. Men det här har nog också satt sig från skolan. Att nej, jag tänker inte att liksom, bara det här trauma i att tvingas springa och kritiseras och folk som skrattar, det gör att jag liksom får lite kribblor av stafettkarnevalen, fast jag vet att det är en positiv grej som många tycker är jättekul.
Mm. Ja, helt samma. Vet du, efter att man har klumpat dunsa fram där i uttagningshitet så vet man hur kul det är på stafettkarneval. Jag var i det sämsta, jag var i så skitlag att vi inte ens fick springa ett hit inne på stadion, utan vi fick springa det utanför stadion.
Men alltså den här skolgymnastiken, gud, det var ju kanske där som fröt till det här temat för podden började också, men jag tror att jag var kanske 28 år gammal innan jag på riktigt började njuta av att motionera.
Ja.
När jag började inse att det är faktiskt ganska trevligt, jag började kanske till och med lite löpa, och jag hade liksom inte hela tiden i öronen det där, att utan jag var så att jag springer nu här och det är väl allt helt gott och väl att jag nu gör det här. Och det kan till och med riktigt trevligt och jag märker att jag orkar mycket bättre idag än förra veckan. Att det går lite framåt. Men jag var alltså, jag var gammal, jag var med råga på vuxen, att hela det här med att motionera och vara intresserad av att röra på sig, det tog nog skolgymnastiken effektivt koll på när jag var ung och barn.
Ja, och det gör det fortfarande, har jag märkt. Att det är också en vattendelare fortfarande. För att där är det också så tydligt vem som är bra och vem som är mindre bra. Så att kanske en hälsning där till alla fostrare. Men hej, nu ska vi ta några sådana positiva brev också här. I det här sammanhanget som vi kan avrunda med. Så att vi inte helt sitter här bara och tar det på all stämning som någonsin man har kunnat uppbåda. Och ibland kan det vara så att fast man inte har positiva erfarenheter själv så kanske man är förändringen som man vill se i samhället. Och det skriver Petra om. Min lärare i lågstadiet var from hell. Hon hånade mig dagligen för att jag hade läs- och skrivsvårigheter. Hon älskade att förutmjuka mig inför hela klassen. Men jag blev själv lärare för att visa att det finns schyssta sorter av oss också.
Heja Petra!
Heja Petra!
Vad fint!
Ja.
Ge mig ett P! Ge mig ett P!
Ja.
Så jag vet nog hur man gör det på stafettkarnet.
P!
Fast jag inte har varit
där. T! R! A! Nej, men jag tror nog Petra här, jag tycker det här är bra också att vara förändringen som man vill se och bli en lärare själv. Och fint att inte din hemska lärare from hell i lågstadiet kunde avskräcka dig från skolvärlden. För det, jag måste säga, jag tycker skolan är en jätteskrämmande plats. Man är alltid in där nu och då av olika anledningar. Och det är så mycket ljud och så mycket härjande och det är så mycket hässling och barn. Och vet du, det är för mycket intryck för mig så att jag lyfter nog hatten för alla lärare som orkar vistas i en sån miljö.
Ja, skolan är ju en enda stor trigger om man själv har haft lite svårigheter eller känt sig osäker och sådär. Så att det är precis samma atmosfär ännu. Jag är ju mycket i skolor, jag gör så mycket skolbesök. Och man känner ibland genast när man kommer in att oj. Får man stålsätta sig. Och sen kanske där är fantastiskt trevliga pedagoger och roliga ungdomar som man får prata med. Och så lägger sig traumat lite för stunden. Men ja, skolmiljön den är nog liksom laddad i denna dag. Men Verro 41 så skrev här då om både en positiv och en negativ upplevelse i skolan. Jag hade en lärare som behandlade mig så illa. Hon bad mig stå framför klassen och läsa högt fast hon visste att jag är dyslektiker. Alla skrattade, också hon. Hon tvingade mig att äta upp maten tills jag spydde, också då skrattade alla. Och hon gjorde allt för att förnedra mig och vände bort blicken då hon såg att jag blev mobbad. Att hon fick vara kvar som lärare är obegripligt, för många visste vad hon gjorde och de är lika skyldiga. På grund av mobbningen tvingades jag byta skola och då fick jag istället en lärare som hade tålamod och var rättvis. Hon såg det bästa i varje elev, där andra lärare tyckte att man var hopplös såg hon möjligheter. Hon behandlade alla oss elever som om vi var i hennes egna barn och hade en speciell förmåga att nå fram till dem som tvingades kämpa mer än de andra. Vi höll kontakten efter skoltiden trots att jag flyttat till fastlandet och hon var kvar på Åland. Och för några år sedan dog hon, men bara en kort tid före det fick jag det sista av hennes många brev. Den här andra läraren var allt det som den första inte var. Hon räddade mig och tack vare henne fick jag ett bra liv, skriver Verro 41.
Och det är väl det där som jag tänker att alla ni som nu är verksamma inom läraryrket ska ta med er. Att man har en så otrolig möjlighet att göra någonting gott i sina elevers liv. Och kanske bli en sån där som eleven bär med sig ända upp i vuxenåldern och tänker att ja, just det.
Jag tycker också det. Och jag menar, jag förstår att det är mycket begärt att en lärare ska se alla elever som om de var lärarens egna barn. Och att det är en stressig och tung miljö också för lärare, skolmiljön. Och att elever är nog kanske inte alltid... Alla elever förtjänar ju nog inte att sådär behandlas med ömhet. Utan en del är ju nog lika stora rötägg dom och måste kanske ändå sättas på plats på något vis. Men kanske inte så de här gamla metoderna som vi har varit inne på här. Så all respekt och all kärlek till er lärare som kämpar och som vill vara mera som den här andra läraren än som den första.